Hej lyssnarna. Jag sitter med en liten bild på Gunny här. Gunilla pratar liksom framför mitt ansikte fast vi är på varsin sida om stan. Det är alltså dags för sommarens andra distanspoddavsnitt av Lunch med Montelius. Gunny har en fin textiltavla bakom sig. Jag sitter på min balkong och har nu ställt telefonen liksom på balkongräcket.
Ja. Så här ser det
Gunilla,
ut
utanför mitt
fönster nu. Så.
Men gud, ja nej, du är ju fortfarande i Nordingrå.
Jag är på landet.
Du är på landet du.
Ja, vi är alltid så exalterade över att det går att podda. Men då är vi
igång.
Då har vi förstått det.
By the old avenue, but the old mill stream, not the river, but the stream, where I first got second, but first met you, not me, but you, with your eyes, not your ears, but your eyes, so blue, not green, but blue, dressed in Gingham, two, not three, but two. It was there.
Ja, Gunny. Men, hej Gunny, hur har du det? Är du...
Jag har det bra. Alltså mitt huvud är lite grann som en tom semesterboll just nu. Så att jag lutar mig mot din trygga bringa.
Okej, men då vill jag från min bringa, från djupet av min breda, inte så håriga, men ganska fnoskiga bringa, ställa en fråga till dig Gunny. Om du nu under din semester satt och plitade på din självbiografi, skulle jag då få ett kapitel eller skulle jag bara bli nämnd i förbigående? Jag vet inte om...
Skulle jag skriva... Jättebra fråga. Skulle jag då skriva en självbiografi, alltså i den här gamla bemärkelsen, alltså jag skriva mina memoarer.
Alltså du kan ju välja antingen
komster av en kulturjournalists liv. Då skulle jag nog vara så, ja men, nödgad och infoga ett kapitel om vår podd.
Ja men jag tänker det. Alltså, om du gjorde en sån där
kronologisk tråkig självbiografi, så skulle du då komma in på kapitel 11 eller något liknande.
Ja. Nej men jag tar upp det lite. Jag vet inte om du läser Expressen Kultur nu under semestern eller om du har liksom semester från att läsa den också.
Givetvis så läser jag dina texter, Martina.
Ja. Tack, det var det enda. De andra kan du hoppa över. Nej då, nej, min favorit på sistone är faktiskt Sammy Sides text. Men det är anledningen till att jag frågar dig lite, för att jag hade en text inne den dag vi spelar in detta som handlade om Vigdis Hjort och en intervju med henne.
Paus för information till våra lyssnare och till mig som bara läser dina texter. Vad har Sami Said skrivit den här gången?
Han skrev en sån fantastisk text. Han borde utveckla den till en bok. Om var man bor. Och att han vill vara en främling där han bor. Men att han rör sig en hel del i miljöer där det finns många som liknar honom mer utseendemässigt. Och så utvecklade han det. Och skrev om olika aspekter av främlingskap och tillhörighet på jättelokal nivå men också på nationell nivå. Och vem man blir så att säga inför sig själv beroende på vilka människor man är omgiven av i sin närmiljö. Jag tycker ju att han är en av de mest intressanta författare och kulturskribenter vi har just nu faktiskt. Därför att hans språk är så bra.
Ja. Jag är böjd att hålla med. Men han vill känna sig som en främling. Ja. Han bor ju i mitt närområde.
Ja, precis. Men där är det väl... jag vet inte, jag är inte så jätteförtrogen med ditt närområde. Men det är ju liksom inte Rinkeby ändå.
Nej, 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 så då får han ju, då har han ju lätt att uppnå det tillståndet av att känna sig som en främling. Mm. Och därmed är han nöjd.
Ja, och så samtidigt så börjar han ju bli, han börjar ju tillhöra ett innanförskap i en miljö som få i Rinkeby tillhör. Han börjar ju tillhöra kultureliten. Mm. Och det berör han inte i den där texten.
Främling i Rinkeby också. Ja.
Ja, även om folk kanske inte skulle veta det så skulle han ju vara det. Han har ju liksom tillgång till delar av samhället som nästan ingen i samhället har. I egenskap av författare och sådär. Så det skrev han om. Men han kan skriva om vad som helst. Han skulle kunna skriva en text som handlade om Bregott. Och få det att bli en sensation. Därför att han har den särbegåvningen. Som är en särbegåvning även bland skrivande människor. Att kunna göra vad som helst intressant. Det är precis som när Johannes Brost på riktigt läste högt ur telefonkatalogen på Brunnsgatans scen. Därför att det hade stått i en recension av Limpan, den Allan Edwall, min dramatisering av Allan Edwalls bok som han gjorde som monolog på Brunnsgatan. Så stod det i en av recensionerna att Johannes Brost skulle kunna spela telefonkatalogen och göra det bra. Så då så tänkte vi, när vi hade någon kabarékväll så tänkte vi att men bra, vi testar. Så vi rotade fram någon gammal telefonkatalog, så fick Johannes verkligen spela den och det blev jättebra. Han lyckades få alla de där namnen och låta så fantasiäggande.
Jag skulle vilja höra en sån, ni skulle ha en sån maratonkväll på Brunnsgatan. Olika skådespelare reciterar ur telefonkatalogen. Och ungefär som forum på den gamla goda eller den gamla onda tiden. Forum för kultur.
De körde ju Marcel Proust
av Jean-Claude Arnault. Precis, det var Marcel Proust utan slut liksom. Ja.
Ja,
bra. Jo. Men då vill jag höra lite grann. Du skrev ju en sån spännande artikel om Vigdis Hjorts autofiktiva roman,
typ.
Arv och miljö.
Ja, men och den apropå är väl bra.
Ja, men det gjorde du väl? Apropå ja. Det här...
Ja, apropå intervjun med henne. Men grejen är ju att Vigdis Hjort, alltså om man ska spola tillbaka lite, eller om man ska ge lyssnarna en liten backstory. Alltså jag tror att väldigt många av våra lyssnare faktiskt har läst den här boken. För att den har ju blivit en sån där bok som vi som är liksom läsintresserade har läst om, hört talas om, fått rekommenderade. Jag tipsade min man om att ge den i princip.
Alla kulturtanter har läst den. Alla kulturtanter har läst den.
Ja.
Ja.
Nej, men min...
ja. Och alla kulturtants wannabes har den på sitt nattduksbord.
Om de inte har läst den så har de instagrammat den. Alltså, wannabesarna har instagrammat den. Vi riktiga kulturtanter har läst den. Grejen är ju att Vigdis Hjort, den är dessutom översatt till 20 språk. Vilket är fantastiskt.
Det är helt sanslöst.
Ja, jag fattar inte hur sånt här går till.
Jag är inte översatt.
Men i alla fall.
Nej.
Nej, men det är för att jag inte har någon litterär agent och det är för att jag inte anstränger mig för att skaffa en litterär agent. Men det är en annan historia. Men Vigdis Hjort själv har ju hela tiden kallat den här boken för fiktion. Men sen när hon har blivit pressad av journalister och sådär så har hon ju tillstått att jo, men det är klart, jag har hämtat inspiration från mitt liv och sådär. Men boken har presenterats som fiktion. Men Vigdis syster skrev en egen bok där hon hävdar framförallt att den här delen som handlar om sexuella övergrepp är lögnaktig. Det vill säga fadersgestalten i boken begår ju alltså övergrepp mot huvudpersonen. Och sen så
de är fyra syskon som hamnar i en arvstvist. Två av syskonen vill lösa ut liksom sitt arv i förtid och då uppstår en massa problem. Två blir gynnade.
Exakt.
Ja.
Därav
två
titeln.
Blir helt åsidosatta.
Mm.
Ja. Hela boken är ju som någon slags kontrollerat utbrott från en förfördelad sida.
Oh.
Ett barn som, ja. Alltså, det är ju ett skrik egentligen, men det är oerhört återhållet skrivet och väldigt musikaliskt och rytmiskt och vackert liksom skrivet. Ja. Men det du berättade om i den här texten, det var ju liksom det var ju en reaktion på en intervju som finns i tidningen Vi läser med Vigdis Hjort. Ja. Och särskilt ett citat, någonting hon säger där. Och hon framställer ju verkligen inte sin familj i någon bra dager, utan tvärtom i en mycket dålig dager. För att de vill ju inte lyssna på henne när hon berättar om hur hon blev utsatt för övergrepp. Hon blir ju fullständigt överkörd.
Mm.
Så det här är någon slags hämnd också. Ja. Men och jag tror att hon använder de riktiga namnen och alltihopa. Mm. Så att,
ja.
Men då, vad är det hon säger i den här intervjun? Nej, men, alltså fick igång dig.
Ja, men fritt citerat så säger hon att människor borde tänka på att uppföra sig på ett sånt sätt att de skulle stå ut med att se det skildrat i en bok. Det är ett ganska högt krav att ställa på människor generellt i och för sig. Och sen så säger hon, varför ska jag ta hänsyn till människor som inte har tagit hänsyn till mig? Också intressant. Går att vrida och vända på alla möjliga sätt. Men hennes egna svar på de frågorna är ju tydliga i boken. Hon har ju valt det här som är så otroligt förföriskt, om man nu kan skriva en bok, att faktiskt använda den förmågan till att ta tillbaka sanningen. Speciellt om man har blivit förnekad, speciellt om man har blivit nedtrampad i smutsen av andra människor, så kan man ju verkligen slå tillbaka med full kraft, och särskilt om man gör sån succé som Vigdis gjort. Nu har ju hon tagit tillbaka någonting, men jag tror att man också alltid förlorar någonting. Alltså jag tror att det finns ju säkert ingen forskning om det, men det skulle förvåna mig om det finns många böcker av det här slaget som har lett till någon förbättring på det privata planet. Det tror jag snarare att det ofta leder till fördjupade konflikter, som det ju uppenbarligen har gjort i det här fallet också. Däremot så är ju boken sin egen. Och det är det jag har kunnat tycka har varit en oerhörd avlastning, i den mån jag har gjort liknande saker. Jag har ju aldrig gjort något sånt som det Vigdis Hjort gjorde, utan jag kamouflerar ju när jag skildrar saker som har hänt i mitt liv. Så jag gör om det till något annat.
Förstår ju ja, exakt.
Ja, jag gör ju, om jag ska skildra något händelseförlopp, så gör jag ju så här. Jag byter ut alla yttre faktorer. Jag byter ålder, kön, yrke, allting på de inblandade, och så byter jag också miljö för det som händer. Så att ingen som inte har tillgång till oerhört mycket information kan dechiffrera det. Och därför hamnar jag ju aldrig i de här offentliga debatterna om saker som jag har skrivit. Och det har jag ju många skäl till, men framförallt att jag faktiskt...
det är väldigt, väldigt listigt. Det är jäkligt... Men är du inte rädd att någon, liksom, någon sån där äkthet då går förlorad?
Egentligen inte, därför att jag menar ju att den distansen som det blir när man liksom gör om yttre faktorer, den öppnar ju också texten så att man kan vara mer känslomässigt ärlig. Därför att om man ställer kravet på sig att man ska hålla sig till fakta, så att säga, då kan man ju riskera att bli försiktig och börja tänka att nej, men så här var det ju inte riktigt och så här. Men om man tar bort det kravet, då kan man ju koncentrera sig på gestaltningen, på sin egen känsla, på sitt eget perspektiv, och till och med ändra berättelsen, göra den värre eller göra den bättre, så att det är bokens och textens funktion som blir det viktigaste och ingenting hämmar den. Därför att en text ska ju vara utformad så att den når fram och drabbar så mycket som möjligt utan att vara hämmad av sanningskrav egentligen. Mm. Och så kan man ju blanda ihop människor, man kan ju ha liksom människor och händelser som en sorts vattenfärger, som man tar lite av 1997 och sen så tar man en klutt 1986 och sen så ett kryddmått 2004, och av det blir det. Eller man tar lite Gertrud där och sen så en liten bit Doris bara för att hotta upp det. Och då blir det ju, då blir boken sin egen. Och så tror jag att det är även med, låt säga, Lars Noréns dagbok. Alltså även om han har gjort allt för att hålla sig till fakta, så är det ju fortfarande Lars Noréns fakta, Lars Noréns urval, hans egen syn på de människor han beskriver. Jag tror knappast att Lars Noréns närmaste skulle beskriva sig själva på samma sätt som de, han beskriver dem. Så det är ju fortfarande, det är ju alltid ett enda perspektiv som är rådande i en bok som är skriven av en person. Så att, och därför så blir boken och sammanhanget
även
olika
om de här person, även om de här, under tiden som du har pratat så har vi fått följa med på en liten rundvandring i ditt hem. Från balkongen, genom köket, in i sängkammaren.
Ja, nu är vi in bed with Martina Montelius.
Ja, nu blev din, nu hör jag din röst lite grann som genom en kudde, men det tror jag inte lyssnarna gör. Men du, hur ska man, vad fan, vad menar Vigdis egentligen?
Nej, Vigdis tror jag, hon är
vad
bara...
Vad menar hon verkligen, att alla människor ska liksom uppträda som om de är kändisar? Som, eller hur? För jag menar, kändisar måste ju, riskerar ju hela tiden att bli... igenkända då. Ja. Så då måste man ju sköta sig hela tiden.
Exakt.
Ja. Är det så, är det den förväntan vi ska ha på varandra även på ett privat plan?
Nej, men man kan ju inte, alltså, om man tänker sig att man lever sitt dagliga liv, ska man då hela tiden tänka så här, ja, man vet aldrig om någon i min omgivning kommer att få för sig att skriva en bok där något av det jag gör kommer med. Då måste man ju leva som om man lever i Wahlgrens värld hela tiden. Alltså det går ju inte.
För ja, just det.
Hur många...
Som kameran är på.
Ja. Ja, men alltså hur många människor har anförvanter som skriver böcker? Det kan man ju inte veta. Men om man då på sin dödsbädd, om man tänker sig att man ska lyda Vigdis, var helt bokstavstroende, då kan man ju leva ett helt liv och sen så på sin dödsbädd, liksom på något äldreboende, så inser man, nej, i alla fall så skrev ingen någon bok under min livstid som jag är med i. Så då var ju allt det här förgäves. Jag kunde ha gjort vad fan jag ville. I så fall får folk nästan lova att skriva böcker om en så att det blir någon mening med att man ska gå runt och skärpa sig hela tiden.
Ja, verkligen.
Nej, jag tror Vigdis... Nej, men däremot så kan jag förstå att... Alltså om jag hade varit Vigdis så hade jag väl snarare sagt så här att... Om man inte vill bli kritiserad i efterhand för ett visst beteende så kanske man ska tänka på det innan man beter sig så... Det är klart man kan. Sen är det klart att det är svårt att veta vad man kommer att bli kritiserad för. Det vet ju till exempel alla föräldrar. Vet ju det. Att hur fan man än gör så kommer ju ens barn komma dragande med en massa saker sen när de blir vuxna. Om man har sagt, om man har givit dem gurka varje dag eller vad man nu ska göra med barn, så kommer de ju komma sen och säga, morötter fick vi minsann inte. Och så där är ju hela livet.
Nej. Ja. Ja, men jag tänker, det är klart att det kan ju, jag vet inte, om de här utsikterna att eventuellt förekomma i en roman om 20-30 år eller efter ens död kan avskräcka en presumtiv pedofil från övergrepp på sitt barn.
Jag tror inte pedofilen, och när det är så extremt. Som en pedofil.
För att det är ju det handlar om här bland annat. Då.
Men när det är så extremt... Jag menar, är man en person som begår sexuella övergrepp mot barn, då vet man ju, om man inte är en Kaspar Hauser-pedofil, så vet man ju att någon form av... Alltså att insatserna är enormt höga. Någon form av konsekvenser kan det här med stor sannolikhet komma att få. Då är man förbi den punkten. Då har man värre saker att oroa sig för. Då kan man ju oroa sig för att hamna i fängelse. Och hamna i en bok.
Ja.
Sen där hamnar det där med boken egentligen ganska långt ner också på prioriteringslistan. Liksom, över konsekvenser saker kan få. Eller hur?
Ja. Absolut.
Nej men det andra roliga är ju det där att det är så få, alltså det här landet, Sverige, precis som Norge, det är ju ganska små länder liksom. Och jag vet inte hur det är med författarvärlden i Norge, men den i Sverige är ju pytteliten och ganska många känner varandra. Så risken är ju att folk börjar skriva böcker om varandra. Liksom fram och tillbaka. Alltså om jag skulle skriva en sån där tjock dagboksgreja så skulle ju Lars Norén garanterat vara med. Och då kan ju jag skriva liksom att men jag tycker att Lars granitblock som han köpte var fult eller något. Och så blir det till slut bara ett enda stort, en enda stor gruppbrevväxling liksom, eller sånt där. Vad heter det där när folk skriver de där fruktansvärda Facebook-meddelandena där det står lägg ett hjärta på din sida om du är emot dåliga saker och sådär. Heter det någonting?
Nej, jag vet inte. Jag vet inte. Down by the old mill stream where I first met. Vigdis Hjorth kanske i själva verket lämplig kandidat för det nya jobbet som Magdalena Ribbing på DN.
Ja!
Alltså vett och etikett med Vigdis Hjorth.
Så att man så här uppträd...
Så här ska du uppträda.
Om du inte vill vara med i någon bok på något dåligt sätt.
Eller hur?
Råd nummer ett, begå inga sexuella övergrepp.
Ja, vi kan.
Men sen så allt det där andra också.
Nej, råd nummer två, behandla alla dina barn lika i en, när du skriver
ditt testament. Ja, eller ge bort allting till dem innan du dör.
Nej, men det var, alltså en sån spalt.
Gud, alltså borde inte Express och Kultur erbjuda det?
Skulle jag gärna vilja läsa.
Ja, men skriv till Vigdis Hjorth då.
Borde plocka upp det här faktiskt.
Ja, det är jättebra. För då så handlar ju alla råd, nej, men då handlar ju alla råd om sånt som är tillräckligt viktigt också för att ens komma med i en bok. Då måste det ju vara liksom sådana riktiga frågeställningar typ.
Just det.
Får jag ge min fru the silent treatment i en hel vecka? Och sånt där. Och så.
Ja, just det. Du känner också till det begreppet.
Ja,
silent
gud,
treatment.
Är det Balto jag hör där i bakgrunden?
Ja, det han verkar vilja gå ut. Oh. Vänta lite. Jag åker förbi små båtar här på sjön utanför och då vill Balto bara göra sig påmind.
Ja, så att de inte får för sig något.
Ingen kommer på idén att kliva i land här på våran brygga.
Ja, the silent treatment. Jo, men det är ju ett fruktansvärt beteende. Och ganska roligt också. Alltså det är ju ganska roligt. Mm. Till exempel när man jobbar på en teater med en ganska liten loge och väldigt många skådespelare. Och så är det två som inte pratar med varandra. Det är väldigt kul. Så hade vi det faktiskt på Teater Plaza. Där var vi ju, alltså för er som inte har hört det 100 gånger, Torsten Flinks gamla teater vid Vasaparken i Stockholm. Där var vi ofta väldigt stor ensemble, många medarbetare. En liten, väldigt trång loge. Så man var liksom på varandra. Och det var väldigt mycket som hände förstås. För att vi kände varandra under lång tid. Folk blev ihop. Gjorde slut. Bråkade. Hade liksom underliggande irritationer på varandra. Så, där, så att ibland kunde det vara... Ibland var det några som liksom hånglade helt hysteriskt samtidigt som några andra satt och sminkade sig en millimeter därifrån. Ibland var det liksom högljudda bråk och ibland så var det såna här hemska tystnader. Alltså det var ju som en variant på en familj. Så att man visste liksom att ja, nu pratar de där två inte med varandra och då försökte alla andra prata på ett liksom avspänt sätt runt omkring. Vilket ju förstås inte gick. Så silent treatment, det drabbar ju inte bara den som är utsatt för det, det drabbar ju alla som är runt omkring också. Men kan du?
Och det kan också, man kan också använda det i mejlkonversationer.
Fy fan.
Eller sms eller alla möjliga sammanhang. Jag
vägrar svara.
Nej, det är hemskt.
Men kan du silent treatmenta? Kan du det?
Ja, just det.
Kan du ge en annan människa the silent treatment?
Nej. Nej. Nej, det kan jag faktiskt inte. Nej.
Nej.
Inte någon jag känner i alla fall.
Nej, det är sant. Nej, men det är klart. Om man jobbar på Expressens kulturredaktion måste man väl ge vissa the silent treatment. Alltså, nej, men jag tänker bara folk som mejlar om igen och sånt där. Om saker som man aldrig har efterfrågat. Eller svarar du på alla mejl? Alla.
Ja, nej. Nej, inte om det är sådär erbjudanden om att få komma och liksom recensera någon konstutställning eller
Nej,
något sånt där. Det
exakt.
behöver man ju inte. Alla de behöver man ju inte svara på. Det är omänskligt. Det går ju inte.
Nej.
Men däremot om jag får så här arga mejl från någon som är liksom uppretad på någonting jag har skrivit. Då brukar jag för det mesta försöka svara faktiskt. Även om de är så rasande så de inte ens kan stava.
Även om de bara
För om
suttit.
jag då svarar på ett ganska tillmötesgående sätt och sådär lite ja, inkännande och trevligt, då blir de ofta lite så här perplexa och så får man tillbaka ett svar som ser helt annorlunda ut
Men det
än
är ju roligt.
det där hatutfallet. Ja,
Det
som man fick först.
är ju väldigt hoppfullt att det går, att det funkar så. Att människor går och liksom resonerar med lite grann ändå.
Ja, men jag tror att det bästa sättet att möta den där typen av raseri eller hat eller mobbningen eller någonting, det är att försöka att inte bli arg tillbaka.
Men hur
Att
skulle
liksom
du ha gjort?
försöka att inte låta det bekomma en.
Men har jag berättat om den där som ringde till mig, alltså en vilt främmande man som ringde till mig när jag hade varit med i debatt på den tiden det fanns och krävde att jag skulle godkänna hans penis via telefon. Jag kommer inte ihåg om jag berättat det.
Det är möjligt, men nu har vi har ju spelat in 164 avsnitt, så att men
Ja,
kör.
nej men alltså det var på den tiden SVT hade det här fruktansvärda programmet som hette Debatt. Och jag var med i det. Och det här finns till och med för den som vill ha lite överkurs så kan ni söka på Debatt ballar ur på YouTube så kan ni få se när jag imiterar ett kvinnligt könsorgan med hela min kropp i det här programmet. Därför att det var ett program som
Jag hoppas att Kim kan hitta det så kan vi spela upp det.
Alltså jag tycker det här är så jäkla barnsligt. Alltså om jag vill fixa mina jävla blygdläppar så kan jag göra det.
Men Hanna, då
Alltså,
måste jag få fråga
men
dig en
det är
sak. Jag
fortfarande
måste få
kanske en
fråga
idé
dig en
till
sak.
mig.
Snälla, kan jag inte få göra det?
Ja,
Är
jag behöver inte
inte
be.
fittan till för att knulla med?
Ja, men om man
Inte
tycker
för
man
att
har en
titta
ful
på.
fitta.
Oj.
Helt seriöst.
Och är det inte så att man i de här blygdläpparna har liksom nerver och känsel och liksom och
Men
själva
du är ju
kuken
fast
känner ju
på
eller den
liksom
andras fitta eller vad man nu har för
1200-talet. Vad
sexuell
sa du?
Om
fast på
Jane vill,
1200-talet.
Och känner ju liksom hur det slaskar och
fixa.
slattar och
Alltså,
fittläpparna
ja,
bara
bla bla
dansar
bla
såhär.
bla.
Okej,
Men om
det blir
Jane vill,
roligare att knulla om man har
men
mer
om Jane vill fixa sin
fitta.
fitta, varför inte?
Men vem ska titta sen då?
Nej, men det var ett program. Det handlade om plastikoperationer och jag tror att jag kanske egentligen var där för att prata om något annat. Men sen så sa Belinda Olsson att du kan få vara med och prata om det här också. Eller hur det nu var. I alla fall så satt jag bredvid den kvinna som nu heter, som inte heter det nu, men som då heter Linda Rosing. Som var väldigt känd dokusåpaprofil och hade hummelihummat i tv och allt vad det var. Hon var jättesympatisk. Och så började jag prata om underlivsoperationer och jag sa fittan är till för att knulla med och vad spelar det för roll om hur den ser ut och ska man gå runt och, på ett cocktailparty och liksom säga vem vill se min nya fitta eller hur ska man liksom fröjdas över att man har klippt sönder den så att säga. Det var min fråga och det roliga var
Ja.
bonusinformation på.
Alla de där sakerna, inget av de där sakerna är saker man säger i debatt. Jag fattar att det blev viralt.
Ja men herregud, och det var en jätteirriterande plastikkirurg där. Någon man som var jättemärklig i sin argumentation. Men i alla fall, bonusinformation. På den tiden jobbade Joakim Lamotte på Debatts redaktion. Visste du det? Ja, det visste du. Men han hade, det var någon
Jag
form
vet det,
av,
ja.
det var någon grej de hade att efter själva programmet så var det någon eftergrej som bara sändes på nätet eller vad det var. Där Joakim Lamotte gick runt och intervjuade folk så här lite random. Man skulle liksom mingla omkring och så kom han där med sin mikrofon. Och så sa han så här, Varför såg du fitta så många gånger? Och jag sa typ att men det var ju det som var ämnet. Alltså vi pratade om det. Men sen kom jag till mitt hotell. Som var något av de där hotellen.
Det är det jag menar. Det är därför jag säger så. Ingen säger det. Ingen säger det. Det är liksom ett fult ord, va?
Ja, men det ska vi reclaima. Det håller säkert
fast alla. Man pratar. De hittar väl på alla möjliga omskrivningar.
Ja, men det gick ju ut på den här konstiga trenden som hade påbörjats redan då. Att folk gör de här underlivsoperationerna. Som är estetiska. Alltså de har ingen funktion utom att det ska vara estetiskt.
Ja, men det är ändå intressant. Det är liksom ett sidospår här. Men det är intressant att det finns fortfarande ett sånt tabu som handlar om språkbruk liksom i public service. Att är det någon som säger vad det är rakt ut på ren svenska så blir det ett jävla hallå helt enkelt.
Och ändå är detta ett program som är 100% riktat till vuxna människor. Det sändes klockan 22 på kvällen. Det var inte så att jag satt liksom igår kväll och sa fitta. Eller i bullibumpa. Då förstår jag att hon kanske hade reagerat. Men det här var ju för fan debatt. Det var ju ett program som var till för...
Jag vet inte, vad heter det då? Ja, men vadå, det är inget skällsord.
Nej, jag vet inte vad det vanligaste ordet folk använder är. Alltså, i sina privatliv. Om de måste benämna denna kroppsdel, vad säger de då? Jag vet inte vad som är det vanligaste. Jag har...
Titta, vi vet inte ens det. Det säger ju någonting djupt problematiskt om det kvinnliga könsorganet. Vi kan inte ens hitta det adekvata begreppet här.
Nej, som skulle vara helt neutralt. Alltså, antingen är det ju töntigt. Jag tycker det vore patetiskt. Det skulle kännas konstigt för mig att vid 44 års ålder säga jag har problem med min snippa. Alltså om jag hade problem med...
Ja, eller
den.
Så här, de nedre regionerna eller något sånt där ännu.
Hönan! Nej, jag vet inte. Men också på fitta tycker jag ju är det är väl sexuellt. Jag tycker inte det är något fel med det ordet. Men då pratar man om det som en sexuell kroppsdel.
Vad säger vi då? Blygden? Blygden kanske?
Ja, om det är blygden och bara den vi syftar på. För då kopplar vi ju bort Venusberget.
Blygden och vaginan.
Vagina är väl... Alltså det är blygd och vagina samma sak? Eller är vagina ett samlingsbegrepp för alltihop så att säga? Vi vet ju inte ens det.
Vilken kulturskymning. Nej, ingen aning.
Jag skulle vilja ha ett samlingsbegrepp för allting. Som, alltså, det ska omfatta cervix, blygden och Venusberget så att hela fittan är med. Ett ord för allt det. Ungefär som jordklotet as opposed to Europa.
Ja, men okej. Ja...
Kan man inte lyssna?
Säga, i obestämd form singularis.
Ja! En.
Ja.
Så. Okej, lyssnarna. Ja. Välkomna med tips på vad alltihop heter i ett enda ord. I alla fall. Sen efter att ha mött Joakim Lamotte.
Utan att det blir ett sånt jävla hallå i SVT om man säger det.
Ja. Ungefär som.
Neutralt, ja.
Ja, men på samma sätt som Vigdis Hjort vill att man ska vara på ett sätt som går att skildra en bok, så vill vi ha ett ord som man kan säga i SVT utan att bli trakasserad av fan och hans moster efteråt.
Just det.
Nej, men för att då knyta ihop det här som jag inte vet varför jag berättar, så var det också så att sen när jag kom till hotellrummet då, någonstans runt centralstationen i Göteborg, så blev jag uppringd på min privata mobiltelefon, därför att jag har inte hemligt nummer. Det är bara att kolla. Får inga idéer nu, lyssnare, men det är faktiskt bara... Jag finns på hitta.se och allt vad fan det heter. Och då var det en för mig helt okänd man som sa så här:
hej, jag såg dig på tv alldeles nyss.
Jaha.
Du, jag tycker du uttryckte dig så bra där om att man inte behöver operera sig och så. Men du, Det är så här att jag har ganska liten snopp. Ha, säger jag. Okej. Okay. Jag undrar, tror du att min snopp är okej? Okay? Ja, säger jag. Det tror jag absolut. Alltså, kan du ha den till allt du vill ha den till? Ja, men alltså, det är ju ingen som har klagat eller så. Men jag undrar bara, jag skulle så gärna vilja höra från dig att... För jag har googlat på såna här grejer man kan göra, krämer, operationer och sånt där. Och jag har tänkt ibland, fan, skulle jag försöka få den att bli större, men det kostar skitmycket pengar och så. Så jag tänkte, kan inte du, för du har blivit en förebild för mig nu, kan inte du bara säga att du tror att min snopp är okej? Okay? Och då säger jag så här, okej, om jag säger att din snopp är okej, kan vi då sen avsluta det här samtalet? Ja, det är det enda jag behöver liksom. Då säger jag, okej, jag lovar dig att det inte är minsta fel på din snopp. Ja, tack Martina, du anar inte vad det betyder alltså. Sen tryckte jag bort det här samtalet. En minut senare. Sen ringde den där jävla telefonen hela kvällen.
Nej.
Jo, och till slut så svarade jag och så säger jag så här, vet du vad? Jag märker att du ringer mig hela tiden, men jag vill sova nu och jag vill inte behöva stänga av den här. För att det kan hända att någon annan ringer och jag vill svara. Men du, jag tänkte bara fråga en sista sak. Kan jag få runka och så lyssnar du? Jag tänkte runka. Och du, jag bara nej, nej, nej. Och sen så lyckades
jag. Och då sa du så här, Martina, lite grann som Vigdis gjort. Sa du då?
Ja, det sa jag. Nej, men alltså jag sa så här, om man inte vill få sin kuk benämnd i tv så ska man bete sig därefter. Sa jag inte. Jag lyckades räkna ut hur man blockerar ett telefonnummer. Men så går det. Ger man dem lillfingret, om ni är pun intended, så tar de lätt hela handen. Så går det när man säger fitta i tv. Och så borde det inte se ut. Hälsningar.
Nej.
Martina Montelius. Pruttkorvar.
Bra.
Ja. Tack för att vi...
Nej, men då tar vi tar det väl lite så här. Mm. Det får vara lite så här på semester.
Ett semesteravsnitt.
Om två... Ett semester av snipp. Och då så ses vi om två veckor. Ja. Och då är det betydligt mer uppstyrt.
Då kommer det vara verkshöjd av bara helvete.
Och beställa in mat på krog.
Ja, det ska bli kul, Gunilla. Är du hemma då om två veckor så vi kan ses? I'm so happy, I'm so happy I could fucking cry. Nej, men det ska bli kul att se dig igen, Gunny, mer in the flesh. För att fortsätta på temat.
Ska vi jämföra våra sommarupplevelser, som jag är säker på i diametralt olika som
så
de brukar vara. Och det är därför jag älskar att ha den här podden ihop med dig.
Vi lever väldigt olika liv. På sätt och vis. Vi lever lika liv också. Men, det är spännande när världar möts. Världarna möts.
Ja.
Yeah.
Så vill jag faktiskt rekommendera er som inte orkar läsa. Och lyssna på Arv och miljö.
Ja.
Av Vigdis gjort. För den finns som ljudbok. Och jag blir inte dugg sponsrad av några ljudboksföretag. Vilket faktiskt börjar irritera mig något.
Ja, fan, alltså,
de får så mycket gratis. Mm. Ja. Men jag är en fri och obunden journalist. Och det trevliga med den här boken är att det är en skådespelare och ljudboksinläsare som heter Gunilla Leining som har läst in den. Och hon är så bra på det.
Vad kul!
Jag kan inte hitta henne i några andra dramatiska sammanhang överhuvudtaget. Och hon verkar ha specialiserat sig på det här, Gunilla Leining.
Och det är ju extra coolt.
Och jag tror att det är en poäng.
Ja.
Jag tror det är en poäng.
Ja, men det där är en konst i sig. Man måste inte vara bra på det för att man är skådespelare. Det är egen konst.
Det får inte vara för mycket och det får inte vara för lite. Det måste vara något jävla gyllene mellanläge. Ja.
Tiddelipom.
Marty.
Ja, Gunny.
Nu har du flyttat dig till sängen igen. Men då önskar jag dig en god natt.
God natt, kära Gunny. Pussa Balto. Puss och kram, kära lyssnare. Pruttiliprutt. Nu stänger jag min mikrofon.
Jag med. Hej då. Stream.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.